ska det vara till ytterligare en blogg. Och idag har jag med mig Eva och Mats. Det ska bli superkul att få dela lite tankar med dem. Och vi har ett kanonämne för er idag. Arbetstiteln som vi har, och förhoppningsvis så blir det den slutliga titeln också, det är: hur kan marknadsförare veta vad vi tror oss veta? Superspännande. Innan vi kör igång så ska vi introducera oss lite, och vi gör väl så här att vi kör damernas först. Vi har bjudit in Eva Englund från Novus, och hon får gärna berätta lite om sig själv.
Hej Eva. Vad kul att vara här. Eva Englund heter jag och jobbar som affärsrådgivare på Novus inom varumärke och kommunikation. Jag har varit här i 8 år, och innan Novus så jobbade jag med liknande saker, fast med medieresearch då. Och mitt allra första jobb var faktiskt på radio, så jag har alltid pendlat mellan media och research media, så det är där jag är, varumärke och kommunikation. Jättekul att vara här.
Tack Eva. Och vad säger vi om dig Mats då?
De som har lyssnat på tidigare avsnitt har väl hört lite, men Mats Eriksson, varumärkeskonsult sedan lång tid tillbaka. Har jobbat praktiskt och teoretiskt, doktorerad i USA en gång i tiden, och sen har jag haft förmånen att få jobba med massor med stora och medelstora och små företag genom åren. Så det är väl jag.
Härligt. Alexander heter jag. Jag håller lite i spakarna för att tala lite radiospråk. Jag jobbar ju då med varumärkesstrategi, varumärkesanalys och varumärkesvärdering. Tänkte jag skulle plugga en av sakerna som jag håller på med nu. Jag håller på med bland annat med en utbildning nu i varumärkesvärdering. Den får ni gärna gå in och titta lite närmare på DI Akademi och anmäla er. Den körs i maj och är en dags utbildning. Och det är väl investerade pengar, så nu fick jag sagt det också med lite reklam i den här podden. Men hör ni, nog av det gottaste. Vi börjar väl helt enkelt med dagens ämne, så att ni får lite valuta för pengarna. Och jag slänger över frågan egentligen till Mats, som är upphovsmannen till dagens ämne. Vad ska vi prata om idag, Mats?
Alltså, det var en grej som väckte mitt intresse nu när Victoria's Secret gick i konkurs i Sverige. Och då hade Resumé gjort en bra artikel och intervjuat 2 experter som bägge var helt övertygade om att det var att Victoria's Secret hade liksom spelat ut sin roll. De hade varit för långsamma på att ställa om till inkluderande och mångfald och allt möjligt. Och de var helt tvärsäkra på liksom att det var grejen. Och jag tror väl snarare att det är så här att ett företag, ett varumärke som har en väldigt tuff situation lätt kan överreagera och göra en massa åtgärder som inte stämmer överens med varumärket och egentligen då så att säga strategiskt sänker. Även om man så att säga gör vissa åtgärder i ren panik för att det är en krishantering, så tappar man helt enkelt sin position, sin relevans, sina gamla kunder. Det är väl mer vad jag tror händer, men faktum är att ingen vet ju. Och det är så märkligt tycker jag att vi ibland i marknadsföringsbranschen agerar som om liksom vi vet saker som vi faktiskt inte vet. Och därav ämnet idag. Jag tyckte det var så här, kan vi prata om det? Kan vi höra med Eva från Novus till exempel om vad folk faktiskt vet där ute?
Ja, men det är ju spännande case. Jag har faktiskt inte så mycket data kring just det specifika caset. Vi har inte mätt eller gjort någonting. Och även om vi hade gjort så kan jag inte avslöja enskilda kunders data. Men om man pratar om hela marknaden, så jag läste också den artikeln och jag har läst några andra också inför den här podden. Och min första tanke var ju att ja, men ingen pratar om pandemieffekter. Jag tror att det är ju sällan en faktor som gör att företag går i konkurs. Det är en summa av olika faktorer som påverkar en sån här situation. Och jag vet faktiskt inte när de etablerat sig i Sverige. Var det precis innan pandemin, vill jag minnas. Så det är inte lätt att komma in på den svenska marknaden av väldigt många olika anledningar. Och sen har vi pandemi på det. där de stora shoppingcenter stängdes ner och vi har ju inte handlat på samma sätt under pandemin. Och en utmaning med just den branschen är att de inte varit så snabba på onlinehandel. Det finns en egna utmaningar med det. Inte minst för att våra köpvanor skiljer sig väldigt mycket om man tänker på hur vi köper underkläder och hur vi köper kläder. Så de har ju haft helt andra utmaningar och det har jag sett för jag jobbar med flera bolag i underklädesbranschen om man kan säga det.
Det där är ju rätt intressant i sig, liksom att skulle pandemin, jag förstår ju att den har slagit mot kläder, så att säga. Man köper inte nya kläder för man går inte ut på krogen lika mycket och sånt där. Men underkläder borde ju vara ungefär som heminredning eller någonting, göra det fint hemma så att säga. Så att de borde ju egentligen haft ett uppsving snarare än motvind i pandemin.
Mm, om inte för den lilla faktumet att vi handlar inte under kläder på samma sätt på nätet som vi gör med andra kläder. Nej, speciellt för kvinnor kan jag säga att då måste man veta vad man ska köpa. Och det var det också, jag har jobbat med några av deras konkurrenter i Sverige och det såg vi att man själva insett att de var väldigt sena på bollen. Men och gjort beslut baserat på data från branschen. Men när vi gick in och tittade på och gick på djupet och så här tittade, gjorde ett jätteintressant experiment med underkläder där vi visade olika produkter då och bad konsumenterna välja och säga vilka varumärken varje trosa tillhör då. Så såg vi att där i den studien så visade sig att de tänker inte alls på samma sätt som de tänker när de handlar kläder på nätet. Och det var ju det som gjorde att det lyfte inte riktigt på vissa av de bolagen. Det är ju inte bara det här företaget som har gått i konkurs. Twilfit hade problem för några år sedan. Jättestora problem. Så det är ju, det finns ju som sagt väldigt många faktorer som påverkar de här.
Just det.
Den här branschen.
Jag tror till och med Twilfit konkade, va?
Jag vet faktiskt inte. Det har jag inte tittat. Men det var... Ja, jag tror de blev uppköpta på slutet där. Men det var ju nära. De gick ju också i konkurs egentligen. Och där var ju mycket snack kring e-handel. Att de inte hann med och så vidare. Men ja, så det är inte första bolaget som har jätteproblem. Plus om man tänker på Victoria's Secret också, så här hur vi handlar. Och nu pratar jag som kvinna. Man ser ju att man vill ha bekväma underkläder. Och det kanske inte är det de är mest kända för i Sverige. Och vi har en generation som växer. Unga människor, unga kvinnor som sätter bekvämlighet för... Alltså funktion för liksom utseende. Det ser vi också. Det sker en generationsskifte där. Så det är väldigt intressant. Så jag brukar säga att man kan ha hur mycket data som helst. Men om du inte förstår din egen kund så kommer du ingen vart. Och jag tror att det kanske är det som har hänt där.
Ja, det är jätteintressant för att det här är ju på något vis en annan riktning på diskussionen än den som har varit kring vad som hände Victoria's Secret. Som ju har varit väldigt endimensionellt, alltså de var inte tillräckligt med i sin samtid eller liknande. Alltså att det bara handlade egentligen om affinitet, det vill säga gillar man vad Victoria's Secret står för eller inte och var de tillräckligt snabba. Och jag kände väl intuitivt att det är helt upp, alltså det måste vara mer dimensioner på det här än enbart det. Mm.
Så det är absolut, varumärket är ju stort, det är ju viktigt och jag fattar ju att de har hamnat i blåsvärde. Men jag undrar på riktigt om folk visste så mycket om varumärket innan de kom till Sverige. Jag tror ärligt talat, alltså vad vet man om Victoria's Secret? Ja, Heidi Klum tänker man på kanske och de modevisningarna. Men egentligen, vad har folk på associationer till det här varumärket? Ja. Det är ju väldigt oklart. Och hamnar man i blåsväder och kanske läser om dem i media, då får ju man dem associationer. Så det är klart det påverkar. Men jag menar att det kan knappast vara bara en faktor som har orsakat det där.
Sen, jag kan väl addera två saker till. Att den första är ju att det är segmentering, även om vi tittar på den svenska marknaden då, så om man skulle rada upp 30 unga svenska kvinnor och sen liksom kolla så här, vilka som gillade Victoria's Secret innan, så kan jag tänka mig att det är nog de som är minst bryr sig om funktion och så vidare. Det vill säga att det är ju därifrån varumärket kommer. Och är det de som blir mest upprörda när det är så att säga, skandaler kring att så här, oj, de här modellerna blir tvingade att svälta och så vidare. Ja, det är, de reaktionerna tror jag inte är så himla stora just bland de som tycker att det här varumärket är toppen. Och det där är ju ofta sådana där misstag. Det här har ju gjorts, hela min karriär har jag hört samma historier om liksom när något charterbolag till exempel skulle vinna en yngre publik. Och så satte de in en massa unga människor i katalogerna. Och så tappar de alla sina kunder därför att de känner inte igen sig. De var så här, vi ser ju inte ut så där. Liksom.
Mm.
Så att det här är ju liksom ett urgammalt tema egentligen. Idag så handlar det väldigt mycket just om den här affiniteten kring så att säga, vilka värderingar står man för. Men att vi har tendens att tänka i Sverige att alla är likadana. Den andra grejen som jag tycker är rätt intressant det är ju liksom också att Sverige har en sån tendens att vi utgår liksom ifrån att Sverige är som hela världen och ännu mer så att säga att det är exakt. Stockholm som är världen. Herregud, när jag är här i Brasilien och jag just så att säga gick och funderat på det här med Victoria's Secret och man liksom kollar på hur brasilianska kvinnor klär sig, så är det liksom så här, den här debatten tror jag de inte ens fattar liksom. Så att det är också sånt här, det är så väldigt lätt, jag vet ju själv, man sitter i ett mötesrum och så sitter man liksom med ett team som även om man pratar mångfald, herregud, alla bor ju ändå i Sverige liksom, och så rattar man kanske ett internationellt varumärke och man är så långt ifrån vad som egentligen händer i de här kundernas liv. Vilket jag tror är ett problem, till exempel för företag som Hennes & Mauritz exempelvis. Herregud, att hänga med liksom på trenderna på vad unga kvinnor gillar här i Rio de Janeiro. Liksom, lycka till, säger jag bara. Det krävs ju helt andra tekniker idag. Ja.
Men om vi nu parkerar lite Victoria's Secret-exemplet och går vidare lite. Så tittar jag lite mina fuskanteckningar här. Man kan ju också resonera kring... Alltså en vidare fråga det här är ju liksom vad bygger egentligen företagets verklighetsuppfattning på? Victoria's Secret var ett exempel på det här liksom. Vad är det egentligen som hände och vad är big data i praktiken och hur kan man liksom prognostisera vad som händer egentligen på en marknad? Det är ju kanske det övergripande synsättet. Och bara för att liksom lägga en ingress till vidare diskussion så är det många företagare och företagsledare som gissar ganska mycket. I alla fall min spaning och vi som håller på mycket med analys, vi brukar ju prata om att det är en skillnad mellan korrelation och kausalitet. Vi upplever väl antagligen till mans att många företagsledare har någon slags förprogrammerad bias att systematiskt då leta bevis för de egna teserna. Och några observationer som stärker din egen uppfattning tolkas som både ett starkt samband och en kausalitet. Kanske lite för alliant, men jag tror att ni förstår grejen. I grund och botten så agerar man utifrån lagen om minsta motstånd då. Så sens moralen i många organisationer att man inte vet, men man tror sig veta. Och det är ju naturligtvis en big, big difference. Ja. Och det här Victoria's Secret-exemplet är ju kanske en sån där intressant sak. Liksom, där det är en diskrepans mellan vad management tycker och tänker och hur målgruppen upplever saker och ting. Mm. Eller... Och vad tänker du om det här, Eva?
Ja, men det är som du säger att man ser samband där det inte finns samband. Det brottas man ju nästan dagligen med när man pratar med kunderna. Och jag tror min vanligaste fråga till mina kunder är, hur vet du det? När de kommer med massa påståenden och jag tror man blir härdad i vår bransch att ifrågasätta, alltså man ifrågasätter precis allt och jag tror att det är som man behöver göra. Och kommer man på nya grejer själv, då brukar jag gå till mina kollegor och låta dem skjuta ner hela modellen om den står kvar. Efter de är klara, då har jag hittat någonting, brukar jag tänka. Och tyvärr är ju även i våran bransch, vi har glidit in i sån där, om vi har en hypotes så hittar vi ett bevis som stödjer hypotesen, då säger jag, ja, men hypotesen stämmer. Men man vill ju tillbaka till det akademiska när man försöker verkligen skjuta ner hypotesen. Om det inte går, då har vi hittat någonting här. För att skillnaden i de här två är ju att du kan hitta fakta som stödjer det du själv tror. Men det kanske finns andra faktorer som har större påverkan på det hela. Och du har inte ens fått med den i ekvationen. Precis. Så det är det jag märker. Så här, och också att man fokuserar väldigt, väldigt mycket på sin egen bransch. Ja. Jag tycker ett sådant fantastiskt exempel just nu är golfbranschen som gråter att antalet golfare minskar. För de har jag verkligen haft. Och då frågar jag, så man funderar på varför gick det så himla bra förra året då? Och det var de inte riktigt, ja, men det kanske var för det var pandemi och folk var hemma och hade ingenting att göra. Och så skulle alla vilja ut för man blev tokig i att sitta hemma. Och nu är ju så att vi kan resa och det förändras. Och det handlar inte om det egna varumärket på något sätt. Alltså det finns en faktor som påverkar din försäljning mer än alla faktorer som du hittar internt tillsammans. Ja. Så det är ju väldigt viktigt.
Jag tror också att ett problem jag tror att många har är ju det som man kallar, det fick jag lära mig på universitetet, jag tycker det är väldigt bra. När du har liksom ett komplext problem så är det liksom som att gå upp på en stökig vind och leta efter något och så har du liksom en ficklampa. Din research är ju liksom som din ficklampa, du kan välja så att det här måste vi titta på. Men problemet är att du kan ju liksom bara rikta ficklampan någonstans, du kan inte liksom tända i hela rummet. Det där tror ju många att, liksom, att man kan få den där totala bilden. Det är väldigt svårt. Och liksom, därför är det ju väldigt viktigt. Så här, vad ställer du för frågor? Alltså, var kommer de ifrån? Och det här tror jag i sin tur, om jag ska försöka säga någonting förnuftigt idag. Det jag har sett det väldigt mycket när man sitter och jobbar i ledningsgrupp eller en styrelse. Och det är ju att där finns en agenda. Den är begränsad. För ledningsgruppsmöten eller styrelsemöten. Och det är ganska viktiga möten. För man måste hinna med väldigt mycket. Och därför så sållar man. Och det som är på den där agendan. Det blir ledningsgruppens verklighet. Väldigt fort. Om det till exempel är så att säga att du är ett företag. Just som Victoria's Secret. Och sånt där, du hela tiden får på agendan. Att säga, ja, nu har det här hänt också. Jäklar skit. Och vi får kritik. Här och så. Då blir det verklighet. Och i sin tur. Så styr den så att säga verklighetsuppfattningen vad man kommer kanske och frågar Eva om att undersöka med den där ficklampan. Och det här kan ju liksom, hur duktig Eva då än är, så kan ju det liksom bli liksom en självsvängning. Förstår du vad jag menar? Det kanske inte var så viktigt som vi trodde från början. Men verklighetsuppfattningen kommer att byggas på den där sabla agendan som hela tiden fylls på med att ja, men nu har det här hänt igen. Men vi måste ta upp det här och vad ska vi göra? Och det där kan leda en strategiskt väldigt fel. Även om man taktiskt alltid måste göra någonting åt problemen. Så ser jag många företag som har väldigt mycket problem med att få återta initiativet i strategin. Just för att de inte riktigt vet egentligen vad det är som pågår där ute. Och de ställer inte rätt frågor.
Men det där ska man, vi jobbar väldigt mycket med det där. Säg att man ska göra en drivkraftsanalys där kunderna vill förstå vad det är som driver det egna köpintresse till exempel eller en kundnöjdhet eller vad det kan vara. Så där jobbar vi aldrig liksom på det sättet att vi hittar på de faktorerna själva. Vi gör att vi kombinerar metoder, vi jobbar både kvalitativt och kvantitativt. För att komma åt den variationen. Och det är väldigt viktigt. Ja. De här problemen uppstår när man sitter och försöker hitta på frågorna eller faktorerna själv. För man är ju i sin egen värld. Man utgår från egna erfarenheter. Man frågar du 1000 svenskar. som är slumpvis utvald för hela Sverige, så att man får in den här variationen. För att en 18-årig tjej kanske inte tänker på samma sätt som 70-årig man. Så vi behöver få in de variationerna i den ekvationen.
Mm.
Så det är ju väldigt viktigt att kombinera metoder och ta in, liksom, att man inte producerar allt själv.
Jag tror också att det är att man ibland måste tvinga sig själv att ställa sig frågor som inte omedelbart kanske upplevs som det är en del av det akuta problemet man försöker lösa. Så att man liksom får mer av en helhet med sig. Jag tycker den är jätterolig, den här kan jag bjuda på, den här har jag gillat länge. Det var ganska gammalt, men det var ett amerikanskt företag som skulle lansera frusna, vad heter det, så här, färdiga middagar i Japan. De var liksom stora uttaget och så tyckte de så här, Japan ska vi ta, jättemycket folk, dåligt med fritid och så vidare. Så det är klart att de ska bara tina och käka framför tvn, precis som amerikaner. Och så sålde det inte. Och de blev besvikna. Då gjorde de liksom research och så kollade de. Så, ja, men det kanske var, det var fel på recepten. De skulle tweaka det lite och sådär. Ah, sålde ändå inte. Ah, okej, då gjorde de liksom problemanalys och sådär. Vad fasen är det då? Och då sa kunden att ja, men liksom vi har mindre hushåll och vi är mindre fysiskt. Vi vill ha mindre portioner kanske. Så, så då gjorde de om allt det. Sålde inte i alla fall. Sen till slut så var det någon japan som lite så här räckte upp handen så att säga att i Japan har vi inga ugnar hemma. Så här, 400 miljoner dollar senare liksom, så här, jaha. Oj.
Då ska jag också försöka komma med ett exempel här, fast som inte är på min egen bekostnad då, utan på företagarnas bekostnad då. I mitt liv har jag också gjort en del så kallade matematiska modeller. Och en sak som är lite intressant när man gör allting i boken, både jag och Eva har jobbat en del och även Mats med strukturella ekvationsmodeller då, som är en fin term för att kunna egentligen mäta massa olika variabler, indikatorer, sortera in dem i ett antal faktorer och sen så försöka hitta någon slags hävstång eller någon slags regression för att hålla lite nördspråk mot någonting som man vill mäta mot, till exempel varumärkets image eller varumärkets preferens eller NKI eller vad man nu har som någon slags y-variabel, någon slags responseffektvariabel. Ibland när vi har gjort det här, den här typen av analys enligt boken, precis som Eva var inne på, liksom, man har gjort kvalitativa intervjuer, man har hittat faktorerna, man har hittat liksom indikatorer, man är så nöjd, man har liksom vetenskapliga mått som kan bevisa till exempel på hur bra de här faktorerna är. Och då kallar man det oftast Cronbachs alfa och man har R2 och man har signifikanser etc. Och sen
sen alla lyssnare känner jag att nej, skojar.
Nej, jag kommer till min poäng alldeles strax. Ja, jag kommer till min poäng alldeles strax. Sen gör man en analys helt enkelt. Då, och sen så ska man då försöka bevisa om de här parametrarna som man hade tänkt sig på förhand då, liksom, driver verkligen till exempel kundnöjdhet. Och sen så har man då hittat då de så kallade bevisen. Så presenterar man då, nu kommer själva poängen då, till företagsledningen. Men så här ser det ut. Vi har gjort allting enligt boken och så vidare. Och sen så sitter företagsledningen där och så tror de inte på resultat. Det är ganska lustigt faktiskt. Då sitter du där och liksom känner så här, men shit, jag är så grym. Jag har verkligen gjort allting enligt konstens alla regler. Jag har använt alla statistiska mått som man överhuvudtaget kan göra. Och suttit dag och natt och gjort detta. Och jag tycker det här är absolut kräm, dölla kräm. Och de säger, men så är det ju inte. Du vet, igår när jag tittade på det här så var det så här. Jag läste tidningen här om dagen och Nisse som jag träffade också, som sitter i styrelsen, han har också gett mig lite feedback på det här. Det borde vara så här. Och då sitter man där väldigt utlämnad då som analytiker, där man upplever att man har sanningen. Man har paketerat sanningen. Dessutom har statistiska mått som visar på att man har sanningen. Men ändå kan man inte framföra sanningen, för det är ingen som tror på den. Och det är också en sån här intressant sak. Liksom, vilken verklighet är det egentligen man levererar? Och hur tar mottagaren emot den här verkligheten? Det är min analytiska verklighet så som jag upplever i sann. Jag har måtten. Men hans verklighet, precis som Mats var inne på, den kanske styrs av någon agenda från någon styrelse och så vidare. Och det spelar liksom ingen roll. Jag når inte fram till den här personen. Vare sig det är statistiskt säkerställt, det är enligt konstens alla regler. Han tror inte på den. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad gör vi då egentligen? När verkligheterna möter varandra men stämmer ändå inte överens.
Alltså jag kan förstå det liksom mer från praktikerperspektivet, om man säger av liksom högre chefskap. Och det är att man blir rädd om man så att säga behöver ta emot en verklighet man inte förstår och behärskar och vet hur man ska styra. Och då blir det så att säga att ja, jag vet att vi håller på att köra båten på grund, men jag vågar inte styra åt vänster, för det är liksom, nej, det känns inget bra, för där vet jag inte vad som kan hända. Så jag kör hellre upp på grund nu än styr ut på havet där jag inte vet vad som kommer att hända. Men det är mänskligt och väldigt, väldigt svårt pedagogiskt att ändra någonting. Jag tror ett av de svåra sakerna som jag har sett är ju att även om man vet att man behöver en kurs, alltså en total nystart egentligen ibland, så är det väldigt, väldigt svårt att erbjuda den visionen och få folk att liksom överkomma sin tvekan och sin rädsla liksom för att göra det de behöver göra. Det är en väldigt svår pedagogik, måste jag säga.
Men ta vårt favoritexempel här nu, Mats. Nu ska inte vi bli liksom utmålade som HMs antagonister, för det är vi definitivt inte. Men Dagens Industri hade ju någon intressant artikelserie här om HM, där man pratar om, kan det verkligen vara så här att man kan erbjuda hållbart mode till de priserna som HM är ute efter, till skiftande modegrad över hela världen, och göra det liksom lönsamt och åtminstone lika effektivt som kära ärkerivalen Zara. Och där är det ju liksom lite olika världar som krockar mot varandra egentligen. Och du kan ju det här bättre än jag, Mats, men jag brukar alltid liksom kika på det exempel och känna att den där är lite svår. Hur gör vi då? Hur ska vi övertyga dem vilken verklighet de ska stå på? Kan man ju ställa sig frågan.
Ja, jag tycker den är jättesvår, för att det är ju just en så här reason for being som är större än bara hållbarhet. Alltså jag tror på ett sätt så är det ju så att deras stora konkurrent nu, det är ju liksom inte Zara, det är ju Shein och andra så här kineser som liksom, där folk, alltså där det inte finns hållbarhet någonstans. Och då, där är det ju ganska lätt i och för sig, om man säger lätt, men i alla fall så att säga, man förstår ju vad de behöver göra. De behöver ju tala om för konsumenter att de inte ska köpa från de här skitbolagen, och snarare så ska jag säga, köp gärna från Zara, men bara ni inte köper från Kina liksom. Men det är fortfarande inte ett reason for being. Och jag förstår inte reason for being för H&M efter så att säga deras guldålder. För det är en jätteutmaning de har framåt, att tala om för oss varför H&M ska existera, annat än att de är bättre än de värsta i Kina liksom. Det räcker inte.
Vad säger du, Eva? Är vi inne på något rätt spår, eller är vi bara liksom gubbar som spekulerar?
Ja, men jag vill komplettera det du sa om de statistiska modellerna kanske. Jag märker att det är väldigt, att kunderna behöver väldigt mycket tolkningshjälp också. Och då är vi inne på ganska enkla saker som varumärkesnyckeltal till exempel. Att jag märker att de i deras roll, de vet inte riktigt om vi kommer och säger ni har väldigt hög tänkbarhet, alltså varumärkesconsideration då, men det konverterar inte riktigt till varumärkespreferens. Om jag skulle lämna dem med en sån mening, så skulle de säga, ja, och vad ska jag göra med det? Ja. Så det, man kan inte lämna dem med de siffrorna. Då får man ha en diskussion och säga, ja, men ni tappar verkligen varumärkespreferens till en konkurrent. Så då behöver vi undersöka varför det är så att nästan alla kan tänka sig att använda era tjänster, men då går de ändå till konkurrenten. Mm. Alltså, så man måste verkligen förklara de här insikterna på kundiska som jag brukar säga på Novus. Vi måste prata mer kundiska. Vi kan inte prata bara statistiska modeller, för jag tror att vi tappar dem någonstans vid alfa, Cronbachs alfa liksom. Där. Så vi behöver. Men sen det andra om, ja Mats.
Ja, det är roligt det där, för jag håller ju med, och samtidigt så ibland så blir jag faktiskt lite arg. Alltså, vad består företag av om inte så att säga att försöka förstå efterfrågan på deras tjänster och produkter? Det måste ju liksom vara det mest centrala man överhuvudtaget kan syssla med. Och då borde det ju också vara rimligt att alla ansvariga chefer faktiskt förstod hur man mäter detta. Ibland blir jag faktiskt lite förbannad på att näringslivet misshandlar marknadsförare på det sättet att det så att säga inte ses som så att säga en riktig kompetens. När det just är den allra mest centrala processen i alla företag. Det vill säga förstå och styra efterfrågan.
Jag sa ju att det vanligaste frågan jag ställer till våra kunder är, hur vet du det? Det vanligaste frågan de ställer till mig är, vilket är det viktigaste nyckeltalet jag ska titta på? Och den frågan är ju så här, att säga att varumärkespreferensen eller spontana kännedomen är det mest optimala nyckeltalet är som att påstå att strumpor eller vantar är det optimala, mest optimala plagget.
Ja,
alltså vi kan ju inte säga, du vill ju ha en grunduppsättning och sen vill du byta kläder efter värde, tänker jag. Och, så det konsten är ju att titta på olika datakällor, olika nyckeltal, se hur de förhåller sig till varandra och göra den analysen. Men det är någon slags, jag märker en trend där man vill kunna titta på en siffra och basera beslut på den siffran. Och där är vi inte riktigt överens.
Ja, han med det omöjliga namnet, med Net Promoter Score, gjorde ju tvärtom. Han bejakade denna tendens och sa, ja men det är Net Promoter Score. Så tyckte alla det. Ja. Och så får vi dras med det då som liksom att så här. För det var ju, det fördes ju fram just som så att säga, det är liksom the number one metric. Liksom. Du kan strunta i allt annat. Ja, men tack så mycket.
Ja, men det hörde jag senast idag. Jag svarade inte på den frågan.
Så. Nej,
tyvärr, vi är på väg dit. Eller så har vi varit det väldigt länge. Men det är det som gör vårt jobb också väldigt svårt. För att vi kan inte koka ner allt till ett index eller ett nyckeltal. Och det är absolut, det är nästan lite oansvarigt skulle jag säga. Men jag tror inte någon gör så idag. Det var ju helt galet om man sitter i de positionerna och tar beslut baserat på enstaka siffror. Det tror jag inte händer. Men det är ju verkligen, när det gäller till varumärkesmätningar så är jag, eller till exempel kampanjutvärderingar, då har jag väldigt ofta så här, men vilket är det viktigaste nyckeltalet som vi tittar på? Och det finns inte ett, det finns flera som vi behöver, beroende på i vart ni är i er varumärkesresa och vad är det ni vill uppnå och så här.
Spontant, Eva, vad tycker du är det som generellt företagen är sämst på att ta reda på eller ha i sin faktaportfölj, om man säger så, för att fatta bra beslut? Är det någonting du tycker så att säga, generellt sett är något som de är sämre på?
Jag håller på att skriva en artikelserie som heter 10 nyckeltal du borde mäta men som du troligtvis inte gör.
Ja, men hurra, det är precis underbart.
Men det är ett helt eget avsnitt, känner jag. Men generellt så det är ju väldigt mycket de inte mäter. Jag tänkte på när inför det här avsnittet så tänkte jag just på Victoria's Secret. Alltså, har de mätt köpkraften och hur köpkraften förändras i deras målgrupper? För jag tror att de, nu vet jag faktiskt inte det, men jag tror att deras målgrupp är lite yngre. I alla fall i Sverige. Och de är otroligt konjunkturkänsliga. Så första jag skulle göra är att sätta upp en sån där index eller mått som mäter köpkraften inom målgruppen för att ha koll på de bitarna. Det finns så många andra saker som man borde mäta som man inte gör. Men det är såna, så jag har kokat ner till 10 nyckeltal. Jag har inte dem i huvudet, jag har det på pappret någonstans. Men det är det jag håller på med.
Det kändes som om man skulle göra ett nytt avsnitt på nästan.
Ja, men det är så spännande, för jag jobbar ju med det där. Jag har jobbat i många år med de här frågorna, och man märker, alltså det är upprepade mönster som jag ser i mitt jobb, och jag ser också effekterna av de mätningarna, eller liksom de aktiviteterna hos de bolagen som faktiskt mäter de sakerna och har koll på de här sakerna. Man ser ju best practice också överallt, så vill man att alla kunder gör på det sättet. Men det är en lång story.
Häftigt.
En fråga till dig, Eva. Du var inne på det innan. Många företag, nämnde du, inte ville gå vidare liksom och undersöka alla typer av frågor, utan de kanske nöjer sig med, ja, med preferensen, och sen så ska du ge dem ett snabbt svar liksom. Men hur många företag är det egentligen som vågar liksom köra igenom hela kaninhålet, så att säga, så att de är beredda att gräva så mycket som möjligt? Vad är din erfarenhet kring det, så att säga? Finns det bolag som är väldigt dataorienterade och intresserade av att köra the rabbit hole hela vägen?
Jo då, det finns många sådana kunder, absolut. Men jo, alltså absolut. Men det märks att efter ett tag så fejdar man ut, och man känner sig säker i sina mätningar. Då vill man koka ner det till ett nyckeltal eller följa 5 nyckeltal över tid och sådär. Och det funkar tills det längre inte funkar. Man tappar liksom allt som händer under ytan. Så en gång per år skulle man behöva göra en storstädning och titta under ytan också. Inte bara tracka på övergripande nivå vad gäller varumärken. Och ibland blir vi förvånade när vi börjar gräva, och så har vi missat en jätteviktig grej som har pågått i flera veckor eller flera månader som man borde agerat på redan där då. Men det är bara av snålighetsskäl egentligen har man kokat ner det till 3-4 nyckeltal att tracka på övergripande nivå.
Så verklighetsuppfattningen måste man åtminstone kartlägga en gång om året, så att man kan kalibrera sin
minst
egen väderprognos. Precis.
Ja, men så.
Mats, jag ska ge dig de avslutande kommentarerna, i och med att du var ju det här avsnittet upphovsman, så ska du få liksom koka ner det. Vad är det vi har lärt oss egentligen under den här lilla podden?
Oj, vad svårt. Ska jag summera det? Nej, men jag tycker väl att vi har landat i vad som vi tre kanske, så att säga, anade redan innan vi satt oss och pratade här, att man behöver ha en totalbild som är större än liksom alla akutfrågor man har operativt varje dag. Man måste försöka liksom titta vidare och bredare. Man måste också vara driven just av att hitta kausalitet snarare än bara korrelation. Man ska se upp med att, så att säga, trender eller framförallt, så att säga, reaktioner i vissa målgrupper som man kanske inte ens har som målgrupp för sitt varumärke, att det tar över den strategiska agendan. Att bygga upp ett helt system för detta, det hinner man nog inte med i en podd, men jag tyckte att vi slog nog rätt tangenter ändå, hoppas jag.
Fantastiskt. Då känns det som att vi har kommit ett steg närmare egentligen den så kallade sanningen. Då tackar jag er för den lilla pratstunden, som sagt, och det var fantastiskt kul som vanligt. Vi säger så då.
Tackar.
Tack.
Tack så mycket. Shutterstock.